Jag känner mig så liten bakom den där, så jag tänkte jag testar att stå här idag istället. Då kan åtminstone se att det är något mer än mitt huvud som svävar ovanför. Ja. Jag kan också säga så här, kanske mest för er som inte känner mig, men att för 1,5 år sedan räknade jag ut, så predikade jag senast. Det var första gången. Dagen efter blev jag sjukskriven. Tror inte att det har någonting med saken att göra. Jag hoppas inte det. Det som är positivt i det hela är ju att nu är jag nästan inte sjukskriven längre. 1,5 år senare. Och det är jättebra. Och där har jag Gud att tacka för allting. Och den här bilden som ni ser här nu har jag tagit med mig. Främst faktiskt den till den med röd tröja. Har blivit till vänster för er. Men som barnmorska kände jag att jag var tvungen att ha med så att båda genus kan känna igen sig. Så därför blev det två bilder. Det där beskriver hur jag ser på att möta anden. Så låt det vara bakgrunden till dagens predikan. Men för att börja från början så ska vi väl börja med treenigheten, tänkte jag. En av vår tros absoluta grundpelare. Men också någonting som är lite omdiskuterat och svårt att förklara. Speciellt för den, om det är någon man ska försöka förklara för, som inte själv har upplevt Gud, som inte är troende. Gud, Fadern och Jesus tror jag är relativt lätta att förklara vilken relation man har till dem. Anden däremot visar inte sitt ansikte på samma tydliga sätt. Och det är ju naturligt, för hans uppgift är att återspegla de andra två. Men ändå är det med anden som vi kan ha den allra intimaste relationen. Det är han som rycker och drar hjärtat på oss och väcker våran passion långt innan vi ens vet vem man är. Och i somras här så såg jag en film. Ni som känner mig vet att jag älskar att se på film, liksom min make. Och där hittade jag en dikt i slutet av den här filmen som jag tänkte läsa, som jag tycker beskriver hur man kan uppfatta anden. Och då kan du byta till nästa bild. Där ja. Jag ska översätta den, försöka översätta den till svenska också, men vi tar den på engelska först. Unable to perceive the shape of you, I find you all around me. Your presence fills my eyes with your love. It humbles my heart, for you are everywhere. Och ungefär översatt så blir väl det: jag kan inte uppfatta din form, för du omsluter hela mig. Din närvaro fyller mina ögon med din kärlek. Gör mitt hjärta ödmjukt. För du finns överallt. För några veckor sedan så hade vi församlingsläger. Var på församlingshelg tillsammans. En del av er var där i alla fall. Och då pratade Mattias om att det finns lite olika sätt att se på det här med andedop. Och jag tänkte vi skulle titta lite närmare på de tre synsätten. Och det första kan man säga, som kanske främst hör hemma i den katolska tron, är att anden är någonting vi döps i samtidigt som vi döps i vatten. Alla som döps i vatten i Jesu namn får ta emot anden. Det andra synsättet är att vi får ta emot anden när vi omvänder oss och bekänner Jesus som våran frälsare. Sedan kan vi få vid andra tillfällen få uppleva anden närmare på nya sätt. Och det tredje synsättet, som kanske präglat pingströrelsen främst, är att frälsning, dop och andedop är tre skilda företeelser som visserligen kan äga rum på samma gång, men som också kan vara vid helt olika tillfällen. anden talar man om redan innan den första pingsten. Och han omtalas i alla fyra evangelierna precis i början. Och jag tänkte att vi skulle läsa ifrån Markus. Har jag valt där, kapitel 1 och vers 8. Och jag läser idag ifrån den senaste svenska översättningen av Bibeln som heter Nu-Bibeln. Om ni undrar varför det inte kanske stämmer med er egen. Men i Markus 1 och 8 står det: jag döper er med vatten, men han ska döpa er i den heliga anden. Och jag stötte på i en bok jag läste här också i somras. När jag skulle förbereda mig att någonting som var en nyhet för mig. Det kanske det inte alls är fel, men det var det för mig. Att dop i sitt ursprung, det ordet betyder att byta identitet. Och det kommer ifrån att man, när man förr i tiden färgade ett tyg eller ett plagg, så kallas det att man döpte plagget. Ett tyg, ett vitt tyg till exempel, döptes i röd färg och bytte identitet till ett rött plagg. Och det måste ju då innebära att när man döps i den heliga anden, när jag döps i den heliga anden, så är jag inte främst Miriam, fru, mamma, barnmorska längre. Utan då byter jag identitet och blir främst Guds barn, Jesu medarvinge, med en drivkraft som kommer från den heliga ande. Och i första Korintierbrevet 12:3 står det så här: och ingen som inte är fylld av den helige ande kan bekänna att Jesus är Herre. Och då kanske ni kan ana vilket av de här tre alternativen som jag lutar åt. Jag tror att anden är någonting man döps i, någonting man tar emot i samma ögonblick som man tar emot Jesus, när vi blir frälsta. Därefter tror jag också att man kan få uppleva anden väldigt påtagligt på ett helt annat sätt under många tillfällen under livet. Och det kanske vi kan kalla för andedop på sätt och vis. Men anden finns där redan från början. Mina erfarenheter från när jag växte upp är att där jag växte upp, där när man predikade andedop, så var det någonting som var separerat ifrån frälsningen, och det var någonting som var starkt förknippat med tungotal. Tungotalet var liksom ett kvitto på att man var andedöpt. Och det kanske många av er också har växt upp med det, vad vet jag. När jag då sen fick erfara anden, så hade jag liksom inget ord för att tala om, för andedop, det var ju liksom förknippat med något helt annat. Så det hörde liksom inte hemma i samma spann, tyckte inte jag. Och även när jag långt senare fick uppleva tungotalet, så var det långt ifrån den starkaste, andligaste upplevelsen jag har varit med om. Och det känns väldigt konstigt om jag skulle säga att det var då jag blev andedöpt, men att jag inte hade varit det tidigare. I våras så läste jag en ledare i Dagen, tidningen Dagen. Och där var det, skribenten skrev att om vi bara väljer att be till exempel Gud Fadern eller till Jesus Kristus, så går vi, kan det vara så att vi går miste om någonting i relationen till Gud. Att den blir lite ensidig. Och det där har jag gått och funderat på. Och speciellt kom ju tankarna tillbaka när jag skulle förbereda den här predikan. Jag tror jag har landat i hur jag tolkar vad hon sa, i alla fall vad hon skrev. Och jag tänkte vi ska läsa från första Johannes kapitel 4. Första Johannes brev kapitel 4 och vers 7. Och där står det så här: mina kära, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, för Gud är kärlek. Gud är kärlek, och vi får möta, tror jag, alla typer av kärlekar i honom. Jag vet inte om ni såg när prins Harry av England gifte sig. Det var också här tidigare i år. Så var det en väldigt eldig predikant. Jag har aldrig sett ett kungabröllop med en så eldig predikant. Och han upprepade flera gånger: all kärlek kommer från Gud. Det var det hans vigseltal handlade om. Och jag tycker han har väldigt rätt. Det finns ingen kärlek som inte har sitt ursprung i Gud. Och han vill möta oss med just den kärlek som vi behöver. För att kärlek kan ta sig väldigt många olika uttryck. Väcka väldigt många olika slags känslor. För våra behov skiftar. Hos Gud, Fadern, kan du kanske få uppleva kärleken, den villkorslösa, av en far eller en mor. Den perfekta sådana, dessutom. Hos Jesus får vi möta vår frälsare, bäste vän och bror. När vi behöver någon att beundra, att se upp till. Och samtidigt inse att vi är faktiskt hans medarvingar och har samma rätt som han. Och hos anden, där tror jag att man får uppleva den mest intima kärleksrelationen. Den som i vanliga fall mänskligt sett brukar finnas främst mellan äkta makar. Han väcker våran brinnande kärlek, våran passion. Och jag vet att den här liknelsen med mänsklig kärlek kan halta lite. Men så är det ju med Gud. Det är svårt att förklara. Så det här är det närmaste jag kan komma. Och jag tror att skribenten i Dagen hade rätt. Om vi bara möter Gud som förälder, eller bara som frälsare, eller för den delen bara som en intim kärlekspartner, så missar vi kanske någonting. Vi behöver alla för att lära känna honom riktigt ordentligt. Och kärleksrelationen som vi har med Gud, det är ju en kärlek som inte bara är till för oss två. Det är en kärlek som är meningen att den ska sprida sig till alla andra runt omkring. En relation som är till för andra. Och varför behöver vi då uppleva Guds kärlek? Varför behöver vi bli döpta i hans ande? I apostlagärningarna, precis i början, innan Jesus har farit upp till himlen, så säger han så här till sina lärjungar i vers 8: när den helige anden kommer över er ska ni få kraft, och ni ska få vittna om mig både i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och över hela jorden. Vi behöver alltså få erfara Guds ande för att få modet att vittna om Jesus och kraften att leva enligt Guds vilja. Det blir väldigt svårt att leva ett kristet liv om man inte fyller på med kraft. Precis likadant som jag tror att det blir väldigt jobbigt att leva i ett äktenskap en längre tid som är totalt känslodött. Det betyder å andra sidan inte att beslutet att gifta sig med någon eller beslutet att följa Jesus, att det skulle vara något som är baserat på känslor. Nej, frälsningen och äktenskapet är ett beslut man tar baserat på en vilja, inte en känsla. Men att få känna kärlek, att få erfara den helige anden underlättar att fortsätta följa den vägen, den vilja som man har. Och som sagt, alla är vi olika. Därför är också de känslor som anden väcker olika, precis som det är olika hur väcka känslor människor omkring oss väcker. Men alla kan få uppleva en intim kärleksrelation med Gud. Det är jag helt övertygad om. Även om det är så att vi inte ens har fått uppleva det i det verkliga livet med en annan människa, så kan vi få det behovet fyllt av Guds ande. Men som sagt, Gud är inte intresserad av vad vi känner egentligen. Jag tror att han vill ge oss möjligheten att få känna, men det han är intresserad av är vad vi väljer, vilken väg vi väljer att gå, att vi vill vara med honom. Och för att ge ett exempel på hur anden kan påverka, så tänkte jag faktiskt att vi skulle läsa ifrån Apostlagärningarna igen, fortsätta med den första pingsten. Och det är ett väldigt långt stycke, så vi ska inte läsa hela, utan jag har valt ut lite verser som snart kommer att stå där. Men vi börjar från början i kapitel 2, sen kommer jag hoppa över ett antal verser. När pingstdagen kom var de troende alla samlande. Då hördes plötsligt ett dån från himlen som en väldig storm, och det fyllde hela huset där de satt. Sedan såg de något som såg ut som eldslågor, och de delade på sig och stannade över var och en av dem. Och alla blev fyllda av den heliga ande och började tala andra språk som anden gav dem. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11 andra och började tala högt och tydligt till folket. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så ska ni få förlåtelse för era synder. Ni kan då också få den heliga ande som gåva. För detta löfte gäller er och era barn och alla de långt bort som Herren vår Gud kallar. Där kan vi verkligen se vilka konsekvenser ett andedop kan få. Vilka konsekvenser erfarenheten av anden kan få. Lärjungarna som hade varit livrädda och gömt sig efter att Jesus hade dött. Och när han hade uppstått så var de visserligen glada men fortfarande väldigt osäkra. Men sen till slut när anden faller över dem så övergår detta till total frimodighet. Och Petrus är väl det mest lysande exemplet och kanske det som är mest, som det skrivs mest om här. Han som förnekar Jesus för att han är så rädd. Har nu modet att stiga fram och tala högt och frimodigt, står det, om Jesus och bekänner honom som Herre. Snacka om förvandling. Hur kan det då kännas att bli uppfylld av helig ande? Och jag tänker att vi har en bok i Bibeln som talar ganska bra om detta. Höga visan är också en liten omtvistad bok där det kanske har funnits i alla fall lite två läger, där det ena lägret önskar att den där boken inte hade funnits i Bibeln, men när den nu gör det så måste den ju åtminstone vara en allegori över relationen mellan Gud och hans församling och absolut inte någonting som är erotiskt laddat. Medan det andra lägret menar att det är en berättelse om kärlek, den intimaste relationen mellan man och kvinna, vare sig mer eller mindre. Men jag tänker återigen, varför bara se det på ett sätt? Då kanske vi missar något. Och om vi läser i några utvalda verser, även från Höga visan, det är bland annat från kapitel 6 och från kapitel 8. Jag tar med friheten och hoppar över en del igen. Men kapitel 6 och vers 3 och 12. Jag tillhör min älskade och han tillhör mig. Innan jag fattade det drogs jag med av min längtan som på en furstlig vagn. Och i kapitel 8, vers 6. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. För kärleken är stark som döden och det svartsjuka lika obeveklig som dödsriket. Den brinner som en eld, som en mäktig låga. Stora vatten kan inte utsläcka kärleken och inte heller kan floderna dränka den. Och till slut i vers 10. I min älskades ögon är jag en åtråvärd kvinna. Jag skulle nog lika gärna kunna stå man där. Och jag läste en bok av Peter Halldorf här för ett tag sedan. Och där säger han så här. Att en människa är aldrig så fri och aldrig så helt och fullt sig själv som när hon förlorar sig i Gud. För när vi gör det så befrias vi från omvärldens bojor, från våra egna bojor. Och kan bara ägna oss åt att sola oss i hans blick och värma oss i kärleken som strålar från honom. Så hur gör man då för att få erfara den heliga anden? Ja, en sak är säker. Det går inte att pressa fram. Det går inte att tvinga fram eller mana fram. Lika lite som du kan tvinga dig själv till att bli kär i någon. Men man kan skapa förutsättningar. Man kan skapa en miljö där Gud finns nära under ytan. Och att erfara anden kan komma vid de mest konstiga tillfällen. Men det kanske vanligaste är när man är i bön. Eller när man lyssnar på förkunnelse, på vittnesbörd. Lyssnar på musik. Kristen sådan. Eller för den delen helt profan musik. Kan också frammana anden. Och han kan tala. Så mitt tips, om jag skulle ge dig två sådana, så är det, dra dig närmare och skapa förutsättningarna. Inte för att du vill tvinga fram någonting, utan för att du vill komma närmare. Be, läs Bibeln, gå till kyrkan, lyssna och samtala med andra kristna. Men framför allt, det andra tipset, jämför dig inte med någon annan. Därför att din upplevelse kommer inte att vara lik någon annans. Dessutom är det så, det får alla uppleva både under ett långt äktenskap men också under ett långt liv tillsammans med Gud, att man har ökenvandringar då känslorna inte precis duggar tätt. Ge inte upp då, för att det kommer att ändra sig, och det gör det när du minst anar det. Och rätt som du är, när du djupt in i ditt hjärta känner jag vill, då är det anden som talar till dig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att du är här idag med din ande, Herre. Tack för att du vill möta oss. Att du alltid är öppen för att möta oss just där vi är. Herre, jag ber dig att du just nu ska möta oss var och en på det sätt som vi behöver, Herre. Att vi ska få känna din kärlek. Och få känna kärleken till dig tillbaka.